Idag så är jag glad att få predika för er om detta som vi redan har varit inne på. Att ära Gud både i medgång och i motgång. Och jag kommer utgå ifrån Apostlagärningarnas 13 och 14 kapitel. Och framförallt det 14 kapitlet. Så vi ber en bön. Tack Jesus för att du... För att ditt namn är värt all ära. Tack för att ditt namn är det namn som vi tillhör, Gud. Det namn vi får lyfta upp idag. Jag ber att du ska bli ärad genom den här predikan. Jag ber att ditt namn ska bli upphöjt. Och jag ber, Gud, att du ska utmana oss och välsigna oss idag. I Jesu namn vi ber. Amen. Det första som händer i Apostlagärningarnas 13 kapitel, det är att lärjungarna som är samlade i staden Antiochia ber. Och så hör de den heliga ande säga tydligt att ni ska avskilja Barnabas och Saul till att göra den uppgift som jag har lagt på deras liv och kallat dem till. Och så åker Saul och Barnabas iväg. Och de åker på det man brukar kalla för Paulus första missionsresa. Och från början så heter Saul just Saul. Det är hans hebreiska namn. Och det är också naturligt att det är det som används när han verkar bland det judiska folket. Men från och med nu så blir Paulus mer och mer inriktad på hedningarna. Det vill säga alla andra folk förutom judarna. Och även judarna såklart. Men han vet att även... De andra folken tillhör Gud. Även de andra kan få del av frälsningen. Så därför så kommer Paulus hädanefter att använda sitt grekiska namn. Och det är Paulus. Så troligtvis så hade han två namn. Och sen använder han i alla fall det grekiska från och med nu. Paulus. Och det är ju det vi känner honom mest som också. Och den texten som jag vill ta er med på är hämtad ifrån 14 kapitlet. Från den 8 versen till och med den 20. Så följ med i texten. Den kommer på skärmen bakom mig också. I Lystra fanns en man som inte kunde bruka sina ben. Han hade varit lam sedan födseln och aldrig kunnat gå. Han hörde på när Paulus talade. Denne fäste blicken på honom och då han såg att mannen hade tro så han kunde bli botad sa han med hög röst, res dig och stå på benen. Då sprang mannen upp och började gå. När folket såg vad Paulus hade gjort ropade de högt på lykaoniska, gudarna har stigit ner till oss i mänsklig gestalt. De kallade Barnabas för Zeus och Paulus för Hermes eftersom det var han som förde ordet. Prästen i Zeus-templet utanför staden, han kom in med tjurar och blomsterkransar till portarna. Han ville offra tillsammans med folket. När apostlarna Barnabas och Paulus hörde det rev de sönder sina mantlar och rusade in i folkhopen och ropade. Vad tar ni er till? Vi är svaga människor, precis som ni. Vi kommer med ett gott budskap till er. Ni ska omvända er från dessa maktlösa gudar till den levande guden som har gjort himmel och jord. Och hav och allt vad det rymmer. Förr i tiden lät han alla hedna folk gå sina egna vägar. Men ändå gav han dem vittnesbörd om att han finns. Genom allt gott som han gör. Från himlen har han gett i regn och i skördetider. Han har mättat er och fyllt era hjärtan med glädje. Genom att göra så lyckades de avhålla folket från att offra åt dem. Men från Antiochia och Ikonion kom judar som fick med sig folket. Man stenade Paulus och släpade honom ur staden i tron att han var död. Men när lärjungarna samlades omkring honom reste han sig och gick in i staden. Och nästa dag fortsatte han med Barnabas till Derbe. Det är den text som jag har valt idag att predika utifrån. Och i den texten så kommer jag att göra två stopp som får bli dagens två utmaningar. Det första stoppet blir när Paulus och Barnabas kommer till Lystra och där människor kommer och bara älskar det de gör. De ser den här mannen som har varit lam sedan han föddes. De ser honom bli upprest och helad. Och det verkar som att alla människor upphöjer Paulus och Barnabas för det. De tycker ju till och med att de måste vara gudar. Och prästen kommer för att offra. Och man kan se uppståndelsen och det är liksom riktigt ståhej och halabalo där i stan. Men innan det, innan de kommer hit och innan de får all den här positiva uppmärksamheten, så har de varit i flera andra städer och behövt att lämna de där städerna. För alla har liksom hatat dem för det de gör. De har visserligen fått vara med och föra människor till tro. Men när de har gjort det så är det som att folk liksom verkligen hopar ihop sig och vill bara ha bort dem. Så Paulus och Barnabas behöver fly nästan från, ja, i stort sett från varje stad de kommer till. Så lämnar de den på grund av att människor inte vill ha dem där. Så nu när de kommer till Lystra skulle man ju kunna tänka sig att Paulus och Barnabas känner ändå, ho, vad skönt, de gillar oss. Ser du, de kommer här med gåvor och de upphöjer oss och andas ut och känna, oh vad skönt, nu är prövningen över. Men istället verkar det vara tvärtom. Paulus verkar ju bli tokig. Han blir rosenrasande. Han får en allergisk reaktion när folk försöker ge honom äran för det som är Guds. Vad tar ni till? Vad håller ni på med? Vi är ju svaga människor precis som ni. De vill absolut inte att människor ska tro att det är genom deras händer eller deras kraft som det här sker. Utan det är så viktigt för dem att det är bara Gud som ska ha äran. Så att de till och med skäller ut folket som just nu bara gillar dem. Och när jag läser den där texten så funderar jag på om det kanske beror på Paulus frälsningserfarenhet som han har varit med om ett par år tidigare. Vi har talat om det i våra predikningar innan. När Paulus går på vägen till Damaskus, hur han har fått order att få sätta fängelse alla de som tror på Jesus. Och hur han drar ut innan, tidigare, hur han har dragit ur människor liksom från sammanhang och sen satt dem i fängelse. Paulus vet att den där frälsningsupplevelsen han hade på vägen till Damaskus när Jesus gav honom en uppgift. När Jesus räddade honom från hans onda väg och tog honom och ställde honom på en ny väg och sa, det här är din uppgift nu Paulus. Du ska rädda människor till evigheten. Du ska predika om mig. Och Jesus låter honom också förstå hur mycket han ska få lida för Guds skull och för evangeliets skull. Men den där frälsningsupplevelsen som Paulus har, när han så tydligt förstår att det är inte min egen kraft. Det är inte för att jag har varit en laglydig. Det är inte för att jag har varit duktig. Det är för att Jesus är god. Jesus har gett mig en ny chans och Jesus har gett mig nåd. Kanske att det är därför han blir så arg. När folk försöker ge honom uppmärksamheten och säger, Paulus, du är fantastisk. Tänk att du kunde hela den här människan. Du måste ju vara en gud. Paulus är noga med att det är Gud som ska ha äran. Och jag tror att det där som Paulus och Barnabas är med om, när de så tydligt ger uppmärksamheten och riktar den till Gud, de riktar tillbaka strålkastaren till den som ska ha den och predikar frälsningen för de som står där istället. Han ger äran till Gud. Det där tycker jag själv utmanar mig. Som kristen och som människa som lever idag. Att ja, det är Jesus som ska ha äran för allt det goda i mitt liv. Det jag tar för givet. Det jag kanske inte tänker på att jag faktiskt har fått ifrån Gud. att uppmärksamma det och ge äran och tacket tillbaka till honom. Det kanske inte är sådana där dramatiska scener, det har det inte varit för mig i alla fall, som Paulus och Barnabas är med om, att alla liksom upphöjer dem till gudar. Men att ändå i små saker i livet veta, vem är det som har gett mig detta? Det är Jesus, det är Gud. Och att säga tack till honom. Tack för den du har skapat mig till. Tack för att jag får vara med och göra detta som jag gör. Tack att jag får tjäna dig. Tack att jag får, som Matilda läste i bönen innan, tack att jag får arbeta med mina händer. Tack, det är du som har gett mig det och du arbetar med mig. Jag tyckte det är fantastiskt. Det är lätt att glömma bort att tacka Jesus när saker rullar på. Det vet jag från många, många, många erfarenheter själv. Men att då få rikta den uppmärksamheten till Jesus, det tror jag är en jätteviktig kristen praktik. Tacket och äran. En annan sak, och mitt andra stopp i den här predikan, det är det som sker strax efter detta. Paulus och Barnabas, som sagt, har blivit upphöjda som gudar. Strax därefter så är det som att de tas ifrån höjden, toppen. De har liksom allas uppmärksamhet och alla älskar dem. De tas därifrån ner i smutsen. Det är som att det går från 120 till 0 på en sekund. Och människor försöker döda dem. Kanske till och med dödar Paulus. Det står inte tydligt vad som händer egentligen. De tror att han är död. Och när lärjungarna samlas runt honom så ställer han sig upp. Det är ju ett fantastiskt under som sker hur som helst. Vad gör Paulus direkt när detta har hänt? Jo, han ställer sig upp. Och han går tillbaks in i staden. Det är ganska fantastiskt egentligen. Han går tillbaks. Han vet att det där är mitt uppdrag. Det här har Jesus lagt på mitt liv. Och sen dagen efter så går han vidare till nästa stad. Och vi vet att i varje stad han kommer till, mer eller mindre, så får han möta det där. Människors uppror och avundsjuka och alla möjliga saker. Men han ger inte upp, han fortsätter. Han skulle ju kunna ha sagt, nej, nu måste det ha blivit fel. Han visste ju att Gud hade kallat honom och Barnabas. Det var tydligt för alla som var där i Antiokia i början av det 13 kapitlet. Gud hade väl kallat dem. Men tänk om Paulus hade sagt att nej, jag måste ha hört fel. Du kan inte ha kallat mig, Gud, när det blev så här dåligt och det blev så här jobbigt. Jag måste ha hört fel, jag måste ha gått fel. Men nej, han gör inte det. Han är övertygad om att hans liv är i Guds händer. Och vad Gud vill använda mig till, det ska han få göra. Och det där utmanar ju minst sagt oss idag och mig idag, som har ganska lätt för att frågasätta Gud. Nej, det måste ha blivit fel nu, för det här blev lite för jobbigt. Men Paulus, han skakar dammet av sina fötter, som det står i städerna, och så går han vidare. Fortsätter, övertygad om att Gud vill använda honom. Så på samma sätt som Paulus liv utmanar mig att ära Gud när det går bra och när människor upphöjer en, så utmanar hans liv mig också lika mycket att ära Gud när det går riktigt dåligt i motgången. Både i medgång och i motgång. För det låter som på Paulus liv att det är verkligen både och. Det är fram och tillbaka, det är upp och ner. Och Paulus ärar Gud hela tiden på olika sätt. Och hur tänker jag då? Det låter ju lite motsägelsefullt. Varför ska man ära Gud när det går dåligt? Varför ska Gud ha ära för någonting som inte blev så bra? Det låter ju som att Gud snarare skulle säga, jag backar, och så lämnar han oss och så låter han oss ta hand om det dåliga. Varför vill Gud associera sig med det dåliga i våra liv? Men jag tror inte vi ska tacka Gud för det som går dåligt, nödvändigtvis. Vi behöver inte tacka Gud för lidandet. Vi behöver inte tacka Gud för sjukdomen eller för smärtan i livet. Men vi kan tacka Gud trots det. För ingenting av det är Guds vilja från början. För det ser vi ändå i skapelsen. Att när Gud skapar jorden så är den perfekt. Det finns ingen lidande, det finns ingen död. Vi ser det också i uppenbarelseboken i slutet av Bibeln. Att där finns inte heller, när vi ser hur himmelen ser ut, när vi ser visionen om framtiden. Där finns inte lidande, där finns inte död. Så då förstår jag att det där ingår inte i Guds plan från början. Men det är en konsekvens av livet. Där vi människor har gått vår egen väg och där världen är trasig på grund av det. Men trots det så kan vi tacka Gud mitt i det. Det är min övertygelse. Och där är Jesus också ett exempel för oss. För att Jesus, Gud själv, han skulle ju visa oss vem Gud är. När Jesus steg ner och blev människa så var ju det ett sätt för Gud att visa Guds ansikte för oss. Att visa uppenbara Guds karaktär, att visa vem Gud är. Och Gud själv, han blir dragen ner i smutsen. Gud själv blir utsatt för både lidande och prövningar och sjukdom och till och med död. Det säger mig att han delar det med oss. När vi möter de sakerna, då vet vi att Jesus har varit före. Jesus har till och med gått in i döden. Vi vet att inte ens där är vi ensamma. Jesus lämnar oss inte i lidandet. Och det är inte ett tecken på att vi har blivit övergivna av Gud. Även om jag vet att det är lätt att tänka så. Jag tänker så själv ibland. Var är Gud nu? Vart har du tagit vägen? Jesus själv var med om det på korset. När han drabbades av det. Men han vet, och jag vet när jag ser på Jesus, att nej, det är inte så. Gud är alltid nära. Jesus triumferar genom lidande. Det är helt tvärtom vad man skulle säga om triumf, eller hur? Triumf är ju någonting när man segrar, när det går bra. Men i Bibeln så är det inte så. I Bibeln är lidandet triumfen och framgången. Och det vänds till seger. Det är viktigt att komma ihåg, tycker jag. Det är liksom en central del av den kristna tron. Tänk att Jesus vann genom lidande. Han vann över döden genom att ge sitt eget liv. Vi sjöng tidigare namnet Jesus. Och i den så finns texten: i det namnet hatet viker, i det namnet ondskan flyr. Gud är ljus, Gud är hopp, Gud är kraft. Mitt i lidandet, mitt i mörkret så är Jesu namn ljuset. Det betyder inte att det alltid är ljust i våra liv. Men det betyder att med Jesus så blir det aldrig becksvart. För Jesus är ljuset. Och till honom får vi vända oss och till honom får vi hämta den kraften som vi behöver. Hur mörkt och hur hopplöst den kan se ut. Det är våran tro. Det är min övertygelse om att han har en förmåga att kunna ge tröst i lidandet. Och Paulus vet det. Paulus har varit med om det så många gånger. Att be om den heliga ande. Be den heliga ande om tröst. Att den heliga ande är tröstaren. Jag kommer också att tänka på sången Blott en dag. Allt vilar i min faders händer, skulle jag som barn väl ängslas då. Allting, både det goda och det onda som jag möter. Jag får tro att hela mitt liv vilar i Guds händer. Men vad betyder det där då? Och hur kan jag, när motgången möter mig, blir det inte ett krav eller en känsla av krampaktigt, nu ska jag ära Gud, nu ska jag tacka Gud, men jag är ju så ledsen. Jag tror att ära Gud är mycket större än våra ord. Att ära Gud är mycket större än mina toner och sånger till Gud. Min ära till Gud är framförallt att jag vänder mig till honom. Att jag vänder mitt ansikte till honom som alltid har sitt ansikte vänt till oss. Och där i så ligger en ära. Att mitt liv är vänt till Jesus. Det är inte att jag behöver alltid uttrycka eller orka det. Och jag hörde en fin berättelse som Bernt delade på bibelstudiet med en man som låg på sjukhus och som led under mycket plågor. Läkaren kommer in i rummet och mannen ligger och vinkar lite sådär. Och så tar han ner handen när han ser att läkaren kommer in. Och så har de ett samtal där han berättar, du kanske undrar varför jag vinkar. Det är för att det var ett sätt för honom att be. Han vinkade till Gud. Han orkade inte be, han orkade inte uttrycka, men han vinkade. Och det gjorde han för att han, när han var liten, så vinkade han alltid till sin mamma när han gick från hemmet till skolan. Och så visste han att det var en trygghetssak för honom. Jag tycker det är en fin berättelse på hur det är att vända sig till honom. Jesus vet hur vi har det. Han vet hur vi mår och han förstår det. Vi behöver inte alltid säga. Och jag vill läsa ett bibelord, ett annat ställe där Paulus sätter ord på det där lidandet. För han var nämligen med om, som jag redan sagt, många lidanden. Han hade också, vad vi kan förstå, en sjukdom. Många menar att det var en ögonsjukdom. För han återkommer till det på olika ställen i sina brev. Och vi förstår att han har bett till Gud om att Gud ska ta bort det där jobbiga från honom. Och då så säger han så här. Men han, från andra Korintierbrevet 12:9. Men han, Gud, svarade mig. Min nåd är allt du behöver. Ja, i svagheten blir kraften störst. Därför vill jag helst skryta med min svaghet så att Kristi kraft kan omsluta mig. Min nåd är allt du behöver. Det är ju ett tydligt budskap, tycker jag, till ett samhälle och en kultur som på alla sätt skyr människans svaghet och bräcklighet. Åldrande, det är någonting som man så mycket som möjligt vill hålla undan och inte tänka på. Men Paulus säger att Guds kraft blir större i lidandet. Att Gud på något sätt visar sin styrka när jag är svag. Jag tycker det är väldigt hoppfullt och jag hämtar väldigt mycket tröst i det också. I mitt liv och har gjort det under många, många perioder. När jag har känt nej, nu kan inte Gud använda mig. Då säger Gud, min nåd är allt du behöver. I svagheten blir kraften störst. Vi ber tillsammans. Tack Jesus för din nåd, Gud. Tack för din välsignelse. Tack för allt du har gett av godhet, av gåvor. Vi ber att vi ska komma ihåg att ära dig. Att ge vårt tack till dig, Gud. För den maten som vi får äta, för de människor som finns runt oss, Herre. Men vi ber också, Gud, att du ska hjälpa oss att vända vårt ansikte till dig, Herre. Och tack för att du ger den kraft vi behöver. Tack för att du är ljuset mitt i mörkret. Tack för att du är kraften i svagheten och härligheten i lidandet. Tack för att du är liv i döden. Tack, Herre, för att du är den vi behöver. Vi ber att vi skulle få leva med din ära för våra ögon, med dig i vårt fokus. Tack för att du också välsignar den som brottas med detta, Gud, att ge dig äran, Herre. Jag ber att detta ska få vara ett välkomnande ifrån dig. Kom till mig, vänd dig till mig. Vänd ditt hjärta till mig, för du, Gud, har redan vänt ditt ansikte till oss. Du tittar på oss med dina kärleksfulla ögon och säger att du älskar oss. Tack för att du har dött för våran skull. Amen. Jag ska också avsluta med en berättelse som jag vill dela. Det är hämtat ifrån boken Livet jag längtar efter av John Ortberg. Och han berättar om en vän till honom. En vän till honom som har gjort ett besök på ett sjukhem. Och det här utspelar sig i USA. Det beskrivs väldigt miserabelt och hemskt. Han är där för att han vill ge en blomma till någon han känner. Det är mors dag och han ska överlämna den här blomman. Men den där personen han ska ge den till är inte där. Så han vände sig runt och tittar. Vem kan jag ge den här blomman till? Vem verkar behöva den? Och så ser han en kvinna sitta i sin rullstol, vänd emot väggen. Och han tittar på henne och ser att hon är blind och gammal och kan inte höra någonting. Och så, jo, hon kan höra, men hon kan inte se. Och så går mannen fram till henne och säger, vill du ha en blomma? Grattis på mors dag. Och hon säger, vet du vad, tack så jättemycket, men är det okej om jag ger den här blomman till någon annan som kan se? För jag ser inte och jag kan inte njuta av den tillräckligt. Och han säger, absolut, det är klart vi kan göra det. Så han tar rullstolen, så går han igenom sjukhemmet och så får hon syn på någon där som hon vill ge den här blomman till. Så lämnar hon över blomman och så säger hon, varsågod, den här blomman är från Jesus. Mannen blir helt förvånad och tänker, aha, hon är kristen. Och sen så börjar de prata med varandra. Och efter en stund så förstår han att hon har varit på det här sjukhemmet i 25 år. Hon har varit blind och hon har inga anhöriga som kommer att hälsa på. Och han tänker att jag ska göra en god tjänst. Jag ska gå hit och hälsa på henne. Så han kommer dit regelbundet. Och hälsa på den här kvinnan som heter Mabel. Och jag vill läsa det han skriver om detta. Så står det så här. Det dröjde inte många veckor förrän min upplevelse förändrades. Från att jag kände det som att jag gjorde en god gärning till en känsla av förundran. Jag började ta med mig papper och penna när jag gick till henne. För att jag skulle kunna skriva ner det hon sa. Under en vecka när jag hade haft jättemycket att göra och var stressad. Så slog det mig plötsligt. Vad tänker Mabel på? Timme efter timme, dag efter dag, vecka efter vecka. Hon som inte ens kan avgöra om det är natt eller dag. Så jag gick till Mabel och frågade, vad tänker du på när du ligger här? Hon svarade, jag tänker på min Jesus. Jag satt och tänkte ett ögonblick hur svårt jag har att tänka på Jesus ens i 5 minuter. Och så frågade jag, vad tänker du på när du tänker på Jesus? Hon svarade långsamt och eftertänksamt och jag skrev ner allt hon sa. Jag tänker på hur god han har varit mot mig. Han har varit förskräckligt god, förstår du. Jag hör till den där sortens människor som är nöjda för det mesta. Och det finns nog många som skulle tycka att jag inte har så mycket att tänka på. Och att jag är gammalmodig. Men det struntar jag i. Jag vill hellre ha Jesus. Han är hela världen för mig. Och så började hon sjunga en gammal sång. Jesus är hela min värld. Mitt liv, min fröjd, mitt allt. Han är min styrka från dag till dag. Utan hans kraft är jag svag. När jag är sorgsen går jag till honom. Ej någon annan kan trösta mig så. Han är min bästa vän. Jag tycker det var en fantastisk berättelse. Om hur Gud kan få vara ljus i mörkret. Och kraft i svagheten. Vi sjunger en sång tillsammans.